Höstsol av Lars Wilderäng. Första delen. Del 1. Prolog. Basra, Irak, 7 september 06:44 lokaltid. Satire 6, ser ni detta? Kom. John släppte sändknappen på stridsvästens radio, andades ut genom skyddsmasken och förde tillbaka vänsterhanden till det främre handgreppet på automatkabinen. Ur ögonvrån skymtade han hur förste sergeant Healy fortsatte in i lagerlokalen och ropade tillbaka. Klart höger! John slappnade av något och sträckte på sig medan han sänkte automatkabinens pipa så att den pekade snett ner mot betonggolvets sandblandade hinna av damm och smuts. Han tog ytterligare ett steg närmare träpallens grönmålade ställning för granater. Runt honom fortsatte de andra i SEAL Team 6-gruppen vidare in i lokalen. Han skakade på huvudet. Det var svårt att fatta att de var tillbaka i Irak efter alla dessa år. Inte för att bekämpa Daesh, utan för gryningsräder in i en storstad som Basra. Eller åtminstone i stadens utkanter på floden Shatt al-Arabs östra bank, alldeles för nära gränsen mot Iran. Underrättelsetjänsten hade tydligen tagit tipset om skarpa kemiska vapen på 100% blodigt allvar. Annars hade de inte varit här igen. Tiotusentals nedgrävda och undangömda kemiska granater hade hittats åren efter Irakkriget 2003. Och alldeles för många amerikanska soldater och ammunitionsröjare hade i tysthet drabbats av kroniska skador när de trott att de bara skulle röja vanlig ammunition. De irakiska insurgenterna hade i sin tur inte vetat att de hanterat kemiska stridsmedel när de byggde sina improviserade IED:er med upphittade granater. När man väl lämnade Irak 2011 skulle åtminstone samtliga lager av Hussein-regimens kemiska vapen varit identifierade, destruerade eller inlåsta i bevakade betongbunkrar. Granaterna hade uteslutande varit obrukbara som slagfältsvapen men kunde fortfarande orsaka stor skada i insurgenters eller terroristers händer. Fast nu handlade det enligt genomgången om skarpa, intakta granater som faktiskt kunde brukas på slagfältet. Den här gången togs inga risker. I andra änden av både videolänken och radion satt antagligen Vita huset och följde insatsen. Radion sprakade till i örat på John. Jackal 6, gå närmare. Mått och serienummer kom. Videolänken såväl som radion skickades via en länkstation på ett av fordonen vidare via satellit och hela vägen till insatsledningen på ön Diego Garcia. John tog ett kliv över kroppen framför sina fötter. Döda ögon stirrade upp mot honom. Mannens röd och vitrutiga chemag hade fallit av och låg utbredd som en duk med alldeles för många veck på betonggolvet. På ren rutin sparkade John undan mannens Kalashnikov in under den ena av de två lastbilarna i plåthallen. Väl framme vid pallen och granatställningen började han leta efter serienummer och tog fram skjutmåttet ur en av stridsvästens fickor. Ställningen hade plats för 4 granater i bredd och 3 i höjd. Den översta raden var tom medan det fanns 2 granater på mittenraden. Hela nedersta raden var full. Totalt 6 spetsar pekade anklagande mot honom. Granaterna var längre än han hade väntat sig, åtminstone 1 meter. John sträckte in armen i ställningen för att kunna mäta en av granaterna på dess bredaste punkt. Den grå ytan var till skillnad mot den blankt glänsande metallspetsen skrovlig. Granater i betong. Kanske ett bra tecken. Kanske bara övningsgranater. Eller så var det kemiska stridsmedel, extra kraftiga för att hindra läckor. Han drog ut armen igen och stirrade ner på skjutmåttet. 204 mm. Satire 6, kaliber 204, kom. Svaret kom omedelbart. En annan röst, inte överste Matlock. Jackal 6, mät fel. 203 mm. Ryska piongranater. Inget vapensystem som finns eller funnits i regionen. Serienummer kom. John lutade sig ner medan han fiskade upp ficklampan ur stridsvästen. Någonstans hörde han rop.